En podcast från Sportbladet. Let's pretend! Let's pretend! Let's pretend we score the goal!
Då hälsar vi hjärtligt välkomna tillbaka till Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Jag sitter här med Vasalunds demontränare Kalle Karlsson. A.k.a. Ja,
lugn nu. Nu ska vi inte överdriva.
Premier League-poddens stora tänkare och favorit.
Ja, frekvent i alla fall. Det är väl jag som är här oftast tillsammans med dig.
Ja, det är så det funkar. Hörru du, det var en händelserik helg. Vi ska gå igenom lite olika saker, men först måste vi bara kommentera en nyhet som dök upp här under dagen. Vi visste ju att Gianfranco Sola lämnade sitt uppdrag i Birmingham, ja. För några dagar sedan. Det har inte, alltså Sola, man vill ju att det ska gå bra för Sola som tränare, men det gör ju aldrig det.
Nej, han är ju Mr. Nice Guy i allas ögon. En spelare som var till och med uppskattad hos motståndarfansen på alla arenor dit han kom, för han var så sympatisk och en sån genomtrevlig person, men han har ju faktiskt inte lyckats som tränare.
Nej, det kan man inte säga.
Kan vi konstatera nu. Än en gång får man väl säga.
Ja, jag tror att han kanske ska fundera på att göra någonting annat i,
det var ord.
I fortsättningen. Nej, men det har ju, han går ju från fiasko till fiasko i stort sett. Jag vet inte om han har varit riktigt framsyn någonstans. Skitsamma. För den som har tagit över Birmingham är liksom ett sista försök att försöka rädda den här säsongen och hänga kvar i Championship är ingen mindre än Harry Redknapp. Han gör alltså comeback som tränare efter sjukdomen som tvingade honom bort från Tottenham. Det var ju ändå så, det var ju hälsan som satte stopp för honom där i första hand. Och då lämnade han ju scenen som fotbollstränare, och nu gör han alltså comeback i Birmingham. Det är välkommet.
Verkligen, jag är ju ett fan av Harry Redknapp, och jag vet att det var många som hade andra åsikter om det när han tränade Spurs, och de var trötta på honom och så vidare. Men för mig handlar det mer om att han är en underbar personlighet som sätter färg på den liga där han verkar. Hans presskonferenser är alltid underhållande. Han har ett sätt att vara och prata som gör att han känns väldigt, väldigt genuin. Sen har han säkert...
He's a proper football man.
Ja, men någonstans. Och sen någonting jag gillar med han är att han är ju väldigt... liksom genomärlig. Det raljeras över hans liksom intervjuer genom bilrutan, men man ska ju också ge en credit, han har ju ändå gett de där intervjuerna,
ja,
till skillnad från alla andra tränare, ja. I hela Premier League, så att han har ju någon slags...
Eller på cykeln,
eller när han tar en promenad med sin hund som han alltid gör på kvällarna. Men han... Jag tyckte att han var en riktigt färgstark personlighet när han var i Tottenham, inte minst. Och sen det är klart, QPR var väl inte så lyckat där.
Nej.
Det här blir hans sjunde klubb. Börjar i Bournemouth 1983. Var i West Ham, Portsmouth två gånger, så 15, Tottenham och QPR.
QPR på slutet, det var där han... Visst var det någon... Han hoppade på kryckor på slutet där. Vad var det som var problemet med honom fysiskt?
Han fick något problem där med...
Fick något med höften någonting sånt som gjorde att hans... Hans fru var väl som bad honom att lägga ner nu, liksom att fan gå i pension nu.
Ja,
liksom.
Så kanske det var. Sen har ju faktiskt varit förbundskapten för Jordan en kort sväng. Mm-hmm. Här på senare år, och han har även jobbat i Derby som fotbollsrådgivare eller vad man ska säga. Så att han har ju haft lite så här små roller här.
Ja, det var någon som skrev lite roligt. Han får tydligen 2 miljoner pund i lön då per år, eller 2,7 miljoner efter skatt.
Ja, just
det. När det gäller Harry. Det var någon som skämtade lite grann, tyckte jag var roligt. Vi hoppas väl att han löser det, så vi får ha kvar Birmingham och Harry i Championship i alla fall nästa säsong, och sen så att vi får se lite mer om det blir sällan man får se någonting från de här lagen som är nere i League One. Det är liksom någonstans så måste ju bevakningen också begränsa sig.
Så är det ju, även om man är Harry Redknapp. Liksom,
även om man vill hänga på Redknapp. Men helgens stora grej var ju förstås mötet mellan Manchester United och Chelsea. Ett riktigt, ja, alltså tungviktsmöte är ju nästan en underdrift här, men det kändes ju på förhand som att José Mourinho inte riktigt behandlade det som det när man såg laguttagningen. Men sen ska man ju komma ihåg att Mourinho har ju gjort så här förut och fått effekt på det. Och att han, ja, det är kanske inte de största namnen alltid. Och då tänker man ju på Zlatan och Mkhitaryan i det här fallet i första hand. Mata var ju skadad. Som gör det i de här matcherna, utan han, det är någonting annat han vill ha ut.
Ja, alltså jag tycker att den här matchen, den liksom summerar ju hela han som tränare. För det är nästan så här han kommer till allra bäst i pass. Det är här här är han som fisken i vattnet. När han bara får koncentrera sig på hur ska jag stoppa ett lag som är bättre än det jag själv basar. Han får vara underdog. Ja. Hur ska jag stoppa ett lag som är bättre än det jag själv basar över? Det är ju det han är som allra bäst på. Ja. Och då blir det nästan som så att han har nästan en fördel av att inte ha de här superstjärnorna. För de är kanske inte beredda att lägga ner det arbetet som krävs för att genomföra just den matchplanen som han ser som den absolut bästa för att kunna slå ett lag som på pappret och även utanför pappret är bättre än vad hans eget lag är. Så jag tror att han, ja, Zlatan behövde säkert vila. Det finns säkert någon sån aspekt, men jag tror i Mourinhos bok så tror jag att han tänker faktiskt, det här är en matchplan jag har gjort för att såra Chelsea, och det är att slå långa bollar in bakom deras backlinje, som ska ha en jäkligt snabb anfallare som springer, och det har jag ju faktiskt den här, och det är Rashford, och för honom då så innebar det att det var bättre att Zlatan var utanför planen i just den här enskilda matchen.
Precis. Bara därför
vi fick... får man ge en credit.
Ja, alltså,
det var ju ganska hårda ord på förhand.
Ja.
Inte minst av våra Viasat-kollegor inför matchen. Han hade resignerat och
gett upp på förhand
och så vidare. Men,
Vi har ju sett honom göra precis
absolut,
så här tidigare.
Absolut.
Och de drog ju den parallellen också i Viasat-studion till matchen mot Liverpool där.
Det är framförallt den.
Han ställer upp med Dembaba längst fram, som man undrade liksom så här. Men det är också, han ska bara vara där, han ska bara springa in bakom mot ett Liverpool som bara ska ut och bara göra det liksom, och det ska bara ånga på. Och så får han effekt på det, och sen så trillar bollarna in, och Chelsea hade alltså inte ett enda skott
på mål
under hela matchen. Och jag tror det är första gången
sen 2007.
Det är alltså 10 år sedan som någon lyckades stoppa Chelsea från att ha ett skott på mål. Och det, jag menar, det ska ju till en José Mourinho.
Ja, det ska det nästan till faktiskt. Så att det var ju lite av hans upprättelse här. För att det har ju skakat, och med all rätt har det ju blåst lite grann kring honom. Han har ändå fått spendera ganska stora pengar. Och de är långt ifrån en titelstrid. Och visst, här och nu kan man sitta och säga att men det var inte liksom en sån säsong där de skulle vara och slåss om titel, de var inte redo för det. Men gå tillbaka till när det hade gått 3 omgångar av ligan, när de hade 3 raka segrar. Då var inte snacket någonting annat än att titelstriden ska stå mellan United och City. Alltså det var det alla sa då. Och det var det alla skrev och tyckte och tänkte. Så att det här har varit en misslyckad säsong, det råder inga tvivel om. Så att han behövde verkligen den där framgången.
Judas is still number one.
Ja, alltså han hävdar ju det, och det, i vissa avseenden så får man säga
att det finns idéer att få tvåla till Chelsea här också med
det är såklart
den. Och den där, när han går ut från planen och pekar på klubbmärket hela vägen, han går och bankar sig på bröstet och pekar på klubbmärket hela vägen ut och tittar på fansen. Ja, han drivs ju av det här. Det är ju det här som är hans bränsle liksom.
Så är det.
Det är imponerande, och det gör honom ju till den legend, eller legendar, eller vad säger man? Han redan är.
Ja, alltså han blev ju en legendar redan när han var i Porto egentligen.
Ja,
och sen har han bara
byggt på hela den där under
den här karriären. Han är ju legendernas legend på både gott och ont, och ganska mycket ont också. Men det är klart att han är en profil som precis som på Harry Redknapps sätt, som bidrar till hela det här dramat vi alla älskar att följa.
Mm. Vi är ju lite tränarfixerade, vi som följer den här ligan inte minst.
Ja, men jag tror att fotbollen i stort har blivit mer tränarfixerad de senaste 10-15 åren. Jag tror att man var mer spelarfixerad förut.
Absolut.
Och sen har tillgången till spelarna har blivit mindre och mindre. Det ges inte lika mycket intervjuer. Eller lika mycket, det ges inga intervjuer alls egentligen. Nej. Om de inte är sponsrade av Nike eller något annat stort skomärke. Ja. Utan vi får ju aldrig egentligen lära känna spelarna ute i den stora fotbollsvärlden. Och vilka är det vi ser hela tiden då i intervjuer? Jo, det är presskonferenserna med tränarna. Efter varje match, inför varje match och så vidare. Mm. Det blir ju de som blir liksom symbolerna för sina klubbar på den där nivån. Och ja, jag tror att det är inte bara vi här i den här lilla poddstudion som liksom snackar mycket om tränare. Utan jag tror att fotbollscirkusen har blivit väldigt tränarfixerad. Och det kan man tycka och tänka mycket om.
Du fick en fråga här för flera veckor sedan egentligen som vi liksom inte har fått med. Vi fick den från Victor Munter och han undrade då om hur Rashford skulle fungera som en ensam nia. Han var nyfiken på att höra våra tankar kring det och då är väl ett bra tillfälle att diskutera det lite grann. När han då fick chansen som ensam nia. Ja. Så vilket system det var, om de var en front trio där framme eller om det var liksom...
En duo.
Ja, precis. Lite hur det är... Lite beroende på vilket skede av matchen vi pratar. Ja. Men han var i alla fall central. Ja, vilket han inte har varit så mycket den här säsongen.
Han var central i plan och han var central i matchen. Man säga. Han var ju tillsammans med Ander Herrera planens absolut bästa spelare i mitt tycke.
Och det är ju det jag menar. Hur tränarfixerad man än är så är det ändå Rashford som tar den där löpningen. Herrera som slår bollen och Rashford som chippar in den. Och det är ju ett fantastiskt fotbollsmål. För jag tycker vi kan lämna den där Hansen som bara pratar så mycket om sånt där händer. Jag menar, det är inte Hansen som stöter in den i mål. Det är tre fantastiska prestationer efter Hansen som gör det. Så att det där tycker inte jag är så mycket att diskutera. Det händer.
Ja, men jag tycker det är intressant med Rashford då, om vi stannar till vid honom. För att han var ju en komet under förra säsongen. Och han var ju faktiskt riktigt, riktigt bra i många matcher under förra säsongen. Och det fanns ju en farhåga när Zlatan Ibrahimovic värvades att vad innebär det här för Marcus Rashford? Man ska komma ihåg att det var ganska mycket supportrar förra sommaren som var bekymrade över det. Sen har ju Zlatan levererat och det blir ju det där i dagens... supportertänk skulle jag säga att det blir väldigt kortsiktigt att Zlatan gör några mål, då har man glömt det där, den där diskussionen som fanns då. Ja,
och,
om att Rashford
och folk
inte...
glömmer ju också hur ung Rashford faktiskt är och hur oerfaren han är. Han har ju knappt gjort, vad har han gjort, 40 seniormatcher än?
Ja, det är någonstans
typ,
där.
Typ någonting sånt, va?
Ja, det är någonstans där.
I sin karriär, va? Så att det är klart att han...
Men sen har det ju blivit, det jag vill säga är att man har liksom glömt bort... också hur bra han var. Ja. För han har inte fått spela så mycket som centralspelare. Så han har ju fått spela på kanten nu. Vilket innebär
och gjort det bra också.
Gjort det bra i stunder. Men man har ju glömt bort hur bra han är. Och nu fick vi ju alla en påminnelse om att han är riktigt, riktigt bra som spetsanfallare. Och skulle nu Zlatan Ibrahimovic lämna så det finns en Marcus Rashford där kvar. Mm. Och det innebär inte att han är bättre än Zlatan. Men det innebär att deras spel blir ju annorlunda med honom. Och det kan gynna andra.
Otroligt rörlig.
Otroligt rörlig och det gynnar andra spelare. Ja. Jag skulle säga att det påminner lite. Jag tycker att Zlatan är en sån spelare. Han tar ju väldigt mycket plats, som vi vet. Och han är en liten sån spelare som... Där han spelar, där kommer ju han vara den största fisken i dammen. Ja. Och allt kommer kretsa kring honom. Och han kommer göra de viktiga målen. Och,
det blir väldigt mycket. Har han en bra dag så har laget en bra
dag.
Ja,
precis. Och då blir ju han liksom alltid den centrala spelaren. Medans du byter ut honom mot en rörlig spelare, då kanske det gynnar alla spelare runt omkring. Jag tyckte Van Nistelrooy var en sån spelare. Mm. Han gjorde ju alla mål när han spelade. För han tog ju alltid den där platsen i straffområdet. Mm. Men sen fick de in Luisa, när Van Nistelrooy lämnade, som den där spelaren längst fram. Och så hade ju varit i klubben tidigare, men han var ju aldrig startspelare på det sättet, alltså given så länge Van Nistelrooy var där. Men när han då spelar där framme, så blir det en helt annan rörlighet och det gynnar alla andra och hela anfallsspelet. Och det är klart att det det finns en sån aspekt med Rashford, att deras anfallsspel blir ju får ju fler dimensioner när han spelar där framme och han rör runt på det sätt som han gör. Ja, nu ringer din telefon mitt uppe i allt.
Ja, det är ju bedrövligt. Här ska man vara liksom föregå med gott exempel för folk som kommer hit och sätter sig i studion, och så har man själv inte stängt av telefonen. Sånt händer. Vi var ju inne också på Ander Herrera. Lukas Larsson skriver: tycker ni att fler lag bör punktmarkera Hazard precis som Manchester United och Herrera gjorde? Och frågan är hur många som klarar av att punktmarkera Hazard under en hel match. Det är inte det lättaste alltså.
Nej, alltså det är ganska enkelt att följa honom sådär när Chelsea har bollen. Men det svåra är nästan vad man gör när det egna laget har bollen. För då är det ofta så att man glider iväg och vill ha den själv och sådär. Och sen tappar man boll och då är han någon helt annanstans.
Och man såg ju faktiskt att han tappade honom vid något tillfälle i första. Och direkt så blir det ju mål, för då är han ju ur position.
Ja, ja.
Och när man tittade på hans heatmap var det också roligt. Man tänker, här är han är inne centralt, han vinner mycket boll. Han hade ju liksom hela sin heatmap på ena kanten. För han har ju bara sprungit med Hazard i 90 minuter. Men då såg man också när han väl tappade honom, han klev upp där, när han glömde bort sin uppgift lite grann och instinkten att han skulle upp och stöta och ta närkamp med bollförande spelare högre upp, då gick han bort sig och direkt så var Hazard rättvänd i den där positionen där inget lag i världen vill ha en rättvänd Hazard emot sig. Där han kanske, ja men han är en av världens 4-5 bästa spelare därifrån liksom. Men det var vid bara ett eller två tillfällen så där som man faktiskt tappade honom. Sen resten var han som ett jävla skavsår på honom.
Sen såg jag i Sky Sports och de hade en väldigt bra poäng där, att Hazard gjorde det ju väldigt enkelt för Herrera att bara liksom vandra runt där i de där centrala delarna. Blir man punktad så måste man göra något som gör det svårt för motståndarna. Går och ställ dig vid högerbacken så att det blir liksom...
Då blir det ett hål.
Ett hål någon annanstans. Liksom. Alltså, men det gjorde han ju inte, utan han gjorde det ganska enkelt och höll sig centralt, och då var det ju ganska enkelt att ligga som ett plåster på. Sen får man ge Herrera credit, för att det är inte varje punktmarkerare som kliver fram och gör ett mål och en assist.
Nej,
i en stor match. Så att han var ju verkligen matchvinnare.
Ja. Kan man säga någonting om Conte där? Han märker att Hazard blir punktmarkerad och han lyckas inte göra någonting åt det.
Nej,
riktigt.
Det får man ju säga. För att han misslyckades ju där.
Det har ju funnits kritik mot Contes just matchcoachning. Att det kanske inte, han gör ofta sina byten väldigt sent till exempel. Han verkar inte vara så intressant, han jobbar väldigt mycket på träningsplaner, han sätter sin formation och han, liksom, han har det sättet och sin idé. Och att han under matchens gång inte är så flexibel kanske som andra tränare på den där nivån är. Man tänker att en Pep Guardiola hade skruvat lite på någonting, eller ja, han hade antagligen flyttat upp någon vänsterback centralt mittfält eller någonting, gjort något helt galet som man inte hade kunnat förutse. Men om man tänker en
Förstår vad du menar. Det kan säkert finnas någon sån poäng. Jag har inte tänkt på det själv, att Conte skulle ha brister som matchcoach. Jag har inte tänkt på själv. Och jag har inte sett att han får kritik för det heller, så att
Jag läste en sån kolumn precis innan jag gick in här, var därför det låg i huvudet på mig. Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det var som skrev det, men jag tyckte det var en intressant tanke. Just det där att han tydligen gör sina byten väldigt, väldigt sent. Och sen är det intressant också det här att det här var en av ganska få matcher då Chelsea inte hade sin backsexa intakt då, inklusive målvakten.
Ja, så är det.
Och
det skapar ju såklart lite oro.
Marcos Alonso som inte spelade, som har varit väldigt bra, de har faktiskt inte tagit en enda poäng i de matcherna som han inte har spelat. Vilket är lite intressant, vilket jag tror det är 4 matcher den här säsongen. Okay. De har förlorat allihop. Och i förra gången de förlorade, det var mot Crystal Palace, och då var Moses borta. Och då flyttade man ner Pedro istället. Och det var ju faktiskt från den kanten som också målen från Crystal Palace sida kom. Så att det är någonting när den där sexan som har varit spelat så många matcher tillsammans och är så samkörda, när det försvinner någon från den, Ja, då uppstår det lite oklarheter, verkar det som, när man, ja, när man tittar på Chelsea, att de får inte riktigt till det där försvarssamarbetet lika bra. Men det är ju förstås svårt att hålla ihop ett helt lag en hel säsong utan att det försvinner någon då och då.
Ja, men så är det ju. De har ju haft ganska tur, Chelsea, med att de har lyckats vara ganska skadefria där bak.
Och på tal om Chelsea och försvarare får vi också nämna att John Terry då, för andra gången i karriären, har tackat för sig.
Ja, nej, men det är klart att vi måste nämna det. Ja. Det här är ju en av de absolut största under Premier League-eran. Han har såklart gjort sina snedsteg, vilket har påverkat den allmänna bilden av honom. Men som spelare så för mig är han den största försvararen i Premier League. Jag vet att det finns andra bra försvarare, men det är ingen som har fått det erkännandet internationellt som John Terry fick. Han var med i FIFA Pro 11 flest gånger av försvararna i Premier League. Så att för mig är det den spelaren som den försvararen som har varit bäst under längst tid i hela Premier League-eran.
Och han har 4 Premier League-titlar.
Det kan stämma.
Han har vunnit Champions League, han har vunnit Europa League, han har vunnit FA-cupen, han har vunnit Liga-cupen. Det är svårt att argumentera mot.
Ja, nej, precis. Och han har framförallt vunnit Champions League på sitt sätt, så att säga.
Ja, han har också halkat bort en Champions League.
Ja, det har han gjort också. Så att, nej, men det är ju en helt otroligt
det är en ikon.
Stor ikon för Chelsea under den här perioden när den klubben har förändrats otroligt mycket med intåget av Roman Abramovich och så vidare. Då har ju Terry varit den här egna produkten som har stått där och varit hjärtat i den här klubben, varit symbolen för någon slags skarv till liksom klubbens gener och sådär, och det har han gjort på ett fantastiskt sätt. Sen tycker jag också att han hanterar den här säsongen väldigt bra. Han har hamnat utanför laget, men det har liksom inte varit något problem att han har hamnat utanför laget som vissa förutspådde kanske att det skulle bli, utan han har accepterat att tiden är kommen när andra spelare har gått om honom och laget har funkat bra, och han har liksom fått acceptera att allting kommer kommer till ett slut.
Så är det. Jag sa lite fel innan där. Han har ju inte annonserat sin pension 2 gånger nu, men klubben gjorde det förra året åt honom.
Just
fast,
det.
Fast mot hans mot hans vilja.
Just det.
Så sa de att nu går John Terry i pension här, och så sa han ursäkta, det gör jag inte alls. Skrev han på ett år till. Men nu blev det så. Ja.
Vi får se här om han dyker upp. Han öppnar ju för att tolka i alla fall engelska tidningar som att han inte utesluter spel i Premier League nästa säsong. Det har han gjort tidigare. Då har han sagt att han inte skulle kunna spela i ett annat engelskt lag. Men vi får se.
Ja, han kanske dyker upp någon annan.
Men känner jag honom rätt, så visst borde han vara intresserad av att åka till USA och göra något år där och leva i glansen där borta.
Ja, det måste ju finnas gott om erbjudanden.
Jag är inte säker på Kina, men USA skulle jag kunna tänka mig när det gäller honom. Vi får se.
Vad gör Wayne Bridge då? Nej, vi ska inte ta upp det där.
Nej, vi släpper den.
Vi släpper den en sån här dag. Arsenal försöker ju hänga på United där i kampen om fjärdeplatsen. Det har ju gått lite sist sådär, men igår så mötte man Middlesbrough. Avhängda, avsågade Middlesbrough som ju inte har lyckats med någonting den senaste tiden. Och Wenger väljer då att ställa upp med en backtrea, Kalle.
Ja.
Har du någonsin sett Wenger ställa upp med en backtrea förut?
Ja, det har jag gjort. Men det var ju där under hans första år i England.
Ja, han har inte gjort det
på 20 år. Han har inte gjort det på 20 år.
Nej.
Och det säger väl ganska mycket om tidens tecken. Att till och med Arsene Wenger kan falla i den här trenden nu. Och han var knappast den första som som gick in i den här nya trenden. Nej. Med trebackslinjen.
För men... visst är det så att nästan alla lag i Premier League har testat trebackslinjen under den här säsongen?
Ja, alltså du ställde den frågan inför podden här och då bara snabbscannade jag igenom alla lag. Chelsea har gjort det, Tottenham har gjort det, Liverpool har gjort det, City har gjort det, United har gjort det, Arsenal har gjort det, nu Everton har gjort det, West Bromwich har gjort det, Southampton har gjort det, Watford har gjort det, Stoke tror jag inte har gjort det.
Nej.
Och Leicester har gjort det under Ranieri. West Ham har gjort det. Burnley tror jag inte har gjort det. Jag tror att de har rakt var mestadels en rak 4-4-2 eller ja. 4-5-1.
Mm.
Crystal Palace har gjort det. Bournemouth har gjort det. Hull har gjort det. Swansea är jag inte säker på om de har gjort det.
Det var jävligt stökigt där under Bob Bradley. Men,
kan ha gjort det någon match. Men, kan ha gjort det någon match. Middlesbrough tror vi inte har gjort det, va? Jag tror att de har hållit det. Sin... back 4 hela tiden. Sunderland har gjort det. Mm. Så att säga att det var 4-5 klubbar då i ligan som inte har spelat med trebackslinjen den här säsongen, det är en ganska stark trend får man ja. säga.
Det är ju anmärkningsvärt eftersom vi har sett ganska många säsonger och ingen har gjort det.
Ja, nej, men så är det ju. Och det, men den här vinden blåste ju in här tidigare och den har kommit allt
starkare.
Att
skulle göra det, att Watford skulle göra det till exempel, det kunde man väl förutse ganska tydligt.
Med deras tränare. Ja.
Med de tränarna som de har. Och att Spurs kanske skulle göra det, för Pochettino har gjort det förut också med Spurs, om jag inte minns fel, tidigare säsonger. Men det är ju många andra som man, att en Mourinho gör det till exempel, och framförallt att Wenger gör det. Alltså, han är inte den som brukar influera speciellt mycket av vad som händer runt omkring.
Nej, alltså, så får man ju säga, Mourinho har ju varit fyrbackslinje hela tiden. Ja. Så att det är ju väldigt stort steg för honom också att kliva över och köra treback. Så nej, men det både
jag tror inte
det
Klopp har gjort det tidigare i sin karriär heller.
Nej, det kan jag inte minnas att han har gjort. Det kan jag inte minnas, inte i Dortmund, det kan jag inte minnas. Men det är såklart en jättegrej att Wenger nu kliver in i den förlorade trebackslinjens
den
land.
Envisaste, ja, den envisaste av de åsnarna av dem alla liksom, ja. som aldrig anpassar sig efter någon annan.
Men han sa ju liksom, det var ju en erkännande från hans sida också. Han sa att de förlorar för mycket enkla dueller och sådär. Och man får ju en annan trygghet med tre där bak, såklart. Och det här var väl någon slags, från hans sida, någon slags erkännande av att Arsenal är för bräckligt bakåt.
Mm. Och jag ska vara riktigt ärlig, så var de inte speciellt bra mot Middlesbrough igår.
Jag har inte sett matchen från igår. Nej. Så att, jag kan inte säga så mycket om det. Men du såg ju matchen igår.
Jag såg matchen och de vinner ju till slut ganska komfortabelt ändå när de får in 2-1 där. Men,
20 kvar.
Ja, med 20 kvar ungefär. Ja. Men det var ju 0-0 länge.
1-1 ett tag.
Ja, så blir det 1-0 då. Så när de får in 1-1, då kände man ju nästan så här att shit, nu gjorde Middlesbrough ändå mål. De som fan inte kan göra mål.
Ah,
då fick de ändå gjort ett på Arsenal. Och då kändes det som att men nu blir det väl 1-1 då. Nu kommer ju luften gå ur där. Men de lyckades faktiskt kämpa sig tillbaka. Så bara en sån sak som att det var Mesut Özil med högerdojan som satte det avgörande målet. Det var, kanske kan betyda någonting framöver här. Men
hur såg Arsenals försvarsspel ut då? Kändes det tryggt bakåt?
Nej, det kändes inte tryggt bakåt.
Så det var ingen succé?
De möter ju ligans sämsta anfall. Mm. Så att det är ju lite svårt. Men alltså, Alvaro Negredo gör ju ett och har ytterligare möjligheter, det har de ju, det kändes ju inte, alltså jag har svårt att se det här funka mot ett bättre anfall faktiskt. Det såg lite vilse ut vid ett par tillfällen. Jag försöker erinra mig hur, alltså det hände rätt så lite faktiskt framåt, men det är ju så Middlesbrough har sett ut hela den här säsongen, så att det är svårt att dra så speciellt stora växlar på det, men tre väldigt viktiga poäng.
Ja.
För Arsenal till slut, som jag ändå smyger med, får man säga där. Alltså visst, det är hängmatcher och det ser ut som det är ganska långt upp då till City och Liverpool då på tredje och fjärde plats just nu, men med hängmatcherna ser man bara en 3 poäng bakom Liverpool just nu, och vad blir det då, 4 poäng bakom City om man ska räkna hängmatcher, så att ja, man är inte speciellt långt bakom. 3 poäng bakom Manchester United också då. Som då med, om man då räknar in att hängmatcherna är segrar.
Yeah.
Sen har de väl ett ganska tufft spelschema kvar tror jag. Det minns ett North London Derby som kommer här om några veckor. Det blir ju väldigt intressant. Jag tror till och med att det är läge att Tottenham skulle kunna säkra plats över Arsenal i tabellen
i den matchen.
I den matchen.
Ja, det vore ju ganska symboliskt.
Det hade ju, alltså det är ju ingen tvekan om att Tottenham kommer sluta före Arsenal i tabellen den här säsongen.
Ja, det kommer de nog göra.
Tottenham som jag tycker just nu är ligans överlägset bästa lag.
Ja, det är de.
Vi får väl säga någonting om deras helg också, där de återigen bara
möljer över sitt motstånd.
Ja, de bara kör över. Ja. Det är inget snack.
Nej, det är inget snack. Och de är så bra så att det liksom, lagen försöker ju, men
det går inte
att stoppa dem.
Till och med Vincent Janssen gör mål. Ja, precis. Då är det liksom det effektivt.
Slutliga liksom spiken i argumentationskistan.
Och Harry Kane är tillbaks nu och han levererar och han är så där bra, och målet han gör är ju fenomenalt, alltså hur stark han är och sinnesnärvaron, och vända bort de där två och så rulla in den in till stolpen. Det är världsklass alltså.
Alltså 14-0 i skott på mål i den här matchen mot Bournemouth, vilket säger en hel del.
Ett Bournemouth som kryssade mot
13-0 i hörnor
mot Liverpool för 3 veckor sedan liksom, så att det är inte ett Bournemouth som är helt liksom under isen och förlorar allt. Och
69-31 i bollinnehav.
Ja.
Nej, de är oerhört bra just nu, Tottenham. Mm. Och de är, som du säger, de är ligans bästa lag just nu. Det är ingen tvekan om det. Sen får vi se om det räcker till att bräcka Chelsea. Men här och nu är de det bästa laget.
För det är ju 4 poäng nu då. Och det är 6 matcher kvar att spela för båda lagen.
Ja.
Och så möts de. Till helgen i FA Cup semifinalen. Mm. Det är synd att de inte ska mötas.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ligan, för ja, det hade ju varit 6 poängsmatch.
Verkligen.
För Spurs är det bättre målsnittet också, va? De var väl bäst i ligan. Nu har de 2 raka 4-0 segrar väl. Det gör ju rätt så mycket för målskillnaden, om man säger så. Men 4 poäng på 6 matcher, det är ju ändå så att de måste gå helt rent.
Känslan är att de måste gå helt rent. Samtidigt så är det klart, om Chelsea nu inte är ordinarie och sådär, då blir det en annan dynamik.
Jobbigt är med Courtois, därför att Begovic han är en fantastisk målvakt, men han är ju inte Courtois.
Nej, det är han inte. Sen om du liksom lägger ihop det med frånvaro av Alonso, Zuma in och så vidare. Men då blir det lite annan dynamik.
Ja, så är det helt klart då. Diego Costa som inte verkar vara riktigt i
balans. Han var inte riktigt i balans i den här matchen.
Han ser ut som den gamla Costa som vi inte har sett så mycket den här säsongen. Som mest sprang runt och gjorde tjuvnyp och filmade och fulade och betedde sig så där illa som han egentligen bara han kan göra på den nivån. Det finns ju ingen som beter sig på det sättet förutom Diego Costa. Det kan man ju tycka vad man vill om. Jag tycker det finns ett visst underhållningsvärde i det i alla fall. Men vad intressant det där med Courtois, hur han skadade sig. Det var tydligen en reklamfilmsinspelning där han skulle spela basket. Och man vet alltså inte riktigt hur länge han blir borta. Men han har alltså skadat sig, inte bara liksom lite grann. Han har dragit på sig en skada under en reklamfilmsinspelning.
Ja, det är inte bra.
För någon sponsor. Och är det så att det får den inverkan på säsongen? Att ja, man känner att det, som man säger, att en Begovic åker på en influensa nu liksom, eller vad som helst. Ja, vad har de där bakom? Har de shorts fortfarande, eller?
Ja, precis. Ja, då är det tunt.
Ja. Och då där har vi en diskussion också om spelarnas åtaganden under säsong i diverse grejer. De får ju inte göra någonting egentligen i sina kontrakt. De får ju liksom inte åka slalom på lovet, om de nu har några sådana, eller köra motorcykel eller sådana där saker. Det får de ju inte göra, men tydligen får de spela basket så länge det är någon sponsor som betalar för det.
Tredje målvakten är Eduardo, 34-årig portugis som tidigare var Genoa och Braga.
Ja, det är ju kanske inte man skulle hänga upp hela sin titelsatsning på.
Nej.
Men nu har de ju Begovic där, och så Begovic är ju tillräckligt bra.
Det är för att hålla ihop det resten av säsongen ska han vara tillräckligt bra. Men ja, vi får se. Kombinerar man ihop det som sagt med frånvaro på några backar, då blir det en annan sak.
Nu vet jag, nu kanske det har kommunicerats precis idag här någonting om Courtois skada och när han är tillbaka så sådär, men senast jag tittade så var det oklart i alla fall. Men det är de där fyra poängen, och Tottenham har ju ett mycket tuffare spelschema. Chelsea har ju inga riktiga toppmatcher kvar nu, utan det är ju det är Everton man ska möta, men man behöver ju tappa ytterligare någon poäng till.
Everton är i och för sig en sån här lite buggy team för Chelsea
stel. Ja, det är
de har haft svårt där.
Och Everton är i fin form.
Verkligen. Nu... De är i riktigt bra form. Om man tar de senaste 18-20 matcherna så har Everton varit ett av ligans bästa lag.
Absolut.
Och det är ju intressant, för det fanns ju en tid där i höstas när man funderade lite kring Everton och
där Coman var ut i blåsväder,
ja, verkligen, till och med liksom.
Han var ifrågasatt. Och det lär han inte vara nu. Och framförallt en Romelu Lukaku som är svårstoppad just nu,
ja, alltså,
det är målet han gör där han tar emot bollen felvänd med försvararen kloss i ryggen, och han bara vänder sig om, trippar förbi och trycker in bollen.
Det är liksom, han är så stark i de där situationerna.
Ja, alltså. Han är helt chanslös. Alltså försvararen, jag vet inte vilken av Burnleys försvarare det är som står där, men han har inte en sportkeps i den duellen. Och det är intressant. Jag såg en, jag tror det gjordes inför den här säsongen för Sky Sports, när Jamie Carragher besökte Evertons träningsanläggning och står där, och Lukaku skulle då visa hur han gör när han tar bollen felvänd då, liksom,
just det.
Och precis där, hur han vänder och trycker förbi. Nu är det några säsonger sedan Jamie Carragher spelar mittback, men det är ändå en kille som har spelat några matcher som centralförsvarare i engelsk fotboll. Och man såg på minen på honom att shit, det trycker den här killen.
Ja, när han, det finns lite kilon bakom.
Ja, precis. Att, han var riktigt imponerad utav, alltså när han bara fick känna på hur det var att stå där och försöka markera Lukaku när bollen kom. Det går ju inte att ta den ifrån honom.
Nej, han är stark där.
Han är stark och snabb och avslutar på första tillslag.
Ja.
Och så måste vi ju nämna Phil Jagielka, som alltså gör mål i tre mål på tre matcher.
Ja, han går för skytteliga titeln nu. Han har ju alltid haft något sånt där mål här och där liksom. Ja. Han dunkar ju in ett fint mål på Anfield en gång i tiden. 3-3 till kvittering, va?
Ja, det var ju helt sinnessjukt.
Eller var det,
det
3-3?
Ja, var det 2-2 eller 3-3 eller något sånt där.
Men han har inte varit en notorisk målskytt.
Nej, det kan man inte anklaga honom för. Ett sånt här målstim har han aldrig varit i karriären.
Han var ju mittfältare i och för sig när han var i Sheffield United tidigare, så det är möjligt att han hade någon stim då. Ja, men inte i Everton minnas. I alla fall.
Nej. Och då har vi fått se den här hiskliga målgesten han har också. Varför nu en mittback som Jagielka har en målgest, men den här julningen.
Jag har inte noterat den, men den du säger att det är något utöver det vanliga.
Nej, men alltså det är en julning. Det är en 35-årig man som ska jula efter att han har gjort mål. Jag bara ser skadepotentialen här, alltså, för att en del av de här målgesterna undrar man ju hur, om de nu inte får köra bil, varför ska de då efter att ha sprungit i, du vet, 78 minuter nödvändigtvis göra en jävla bakåtvolt för.
Kan Courtois skada sig på en sponsor-event så kan Jagielka 35.
Han kan definitivt skada sig om man ska jula.
Ja.
Jag är en sån här, jag har ju trasig axel också, så jag hajar ju till varje gång jag ser någon jula överhuvudtaget. Vi fick frågan här från Jonas Sällström också. Vilken Phil Jagielka är den riktiga? Den vi såg i höstas eller den vi ser nu? Eller
den riktiga tycker jag nog att det är nu faktiskt. Han har ju varit en fantastisk försvarare i många år. Sen har han ju haft svackor de senaste 2 åren där han har fallit ner i rejäla gropar. Han såg väldigt trög ut i höstas. Mm. Men jag skulle nog säga att den riktiga Jagielka är den som är i bra slag nu. Tyckte han var en av Premier Leagues bästa försvarare under ett par år där för 4-5 år sedan.
Vi får ju säga också, jag fick ju oerhört mycket skit när jag sa att Barkleys form var så där just nu. Han har ju faktiskt varit i väldigt fin form. Det var väl jag som inte hade sån stenkoll på honom de senaste matcherna här. Ligger ju bakom det där målet som sen blir noterat som självmål, men var ju, vad säger man, instrumental, ja, i den här segern också. De har det spännande på gång, Everton.
Om de får behålla dem, ja. Det är lite rykten nu kring Lukaku och det är rykten kring Barkley, så att det kommer bli en lång sommar för Everton på transfermarknaden, tror jag.
Jag ser ingen möjlighet hur de ska kunna hålla i Lukaku.
Nej, det blir nog svårt.
Det finns två saker, tre saker. Ett, det är ont om nior av den kvaliteten. Alltså spetsforwards med de kvaliteterna som Lukaku har. Yeah. De växer inte på träna. Alltså det är väldigt ont om dem i världsfotbollen just nu. Det är det första. Det andra är att han inte har skrivit på det här kontraktet som han blev erbjuden utav Everton. Den här monsterlönen som de vill ge honom, som han tackade nej till. Så han har kort kontrakt kvar. Och tre, han har Mino Raiola som agent.
Ja, nej, alla de tre talar ju för att det blir en flytt i sommar. Det kommer bli till en klubb som betalar stora dollar i lönekuvertet, och det kommer bli till en av de stora.
Blir det kvar i England, tror du?
Nej, jag kan se att Mino flyttar på han också. Men det är klart, en flytt tillbaka till Chelsea om Diego Costa skulle flytta på sig, den känns ju rimlig.
Det var en sak som slog mig lite grann. Det är ju lite kittlande om man skulle byta ut Higuain mot Lukaku i Juventus.
Ja, absolut.
Han hade ju klivit rakt in där och förstärkt det laget, ja, faktiskt, absolut. Som redan nu är fantastiskt bra.
Ja, absolut.
Ja, han bidrar med så mycket. Ja, men jag gillar honom.
Och då var det inte så många som ville ha honom när han lämnade Chelsea där. Det var ändå bara Everton som nöp han där, och det var förhållandevis ganska låg summa. Då var det mycket pengar för honom. Det var ju liksom närmare 30 miljoner pund. Men idag är ju det små pengar för en spelare av den kvaliteten.
Vad är det, 2 år sedan?
Ja, det är två år.
Han var ju på lån första året där.
Ja, det är nog 2 år sedan han köpte loss han.
Men då levererade han ju inte de här
siffrorna heller. Nej.
Siffrorna, nej, alltså den här, inte. Då låg han på de där 10-14 målen per säsong så där någonstans.
Utan han... Precis, det blir 3 år sedan i sommar sedan de köpte lossan. Tre år sedan. Men då tyckte jag också att han snyggade till sina siffror med att ha ett par matcher där han gjorde liksom ett hattrick ibland och 2 mål ibland och sådär. Men det var för långa perioder där han inte levererade. Men det har han ju inte nu.
Nej, och man ska säga att under de här åren så har han också spelat i ett lag som han inte...
Han har svajat lite grann ibland.
Det är ju ett Everton som på ganska många punkter har vuxit under de här åren. Brighton säkrade Premier League-spel. Chris Hughton tillbaka i Premier League. Honom skrev man av lite grann efter, jag gjorde i alla fall, efter Norwich-fiaskot.
Ja, men var det så himla stort fiasko i Norwich egentligen? Var det det?
Jag fick den känslan av kritiken där.
Jag tyckte det var lite orättvist att om det stämplades som fiasko. Han tog väl upp dem till Premier League och sen åkte de ur. Jag tyckte nog inte att det var superfiasko. Nu har de åkt upp och ner så många gånger. Nu vet jag inte, Alex Neil var det ju senast som tog upp dem, och som efter det har fått sparken därifrån, precis. Då eller har han fått sparken förresten, Alex Neil? Nu kanske jag säger för mycket här. Fick han gå från Norwich? Ja, nej, men han fick gå från Norwich, det stämmer.
Ja.
Det fick han, ja. Ja, just det, 10 mars, det var nyligen, ja.
Men Chris Hughton är ju annars en sån spelare eller en sån tränare som man gillar. Alltså så han känns väldigt sympatisk och genuin liksom.
Ja, så är det ju. Och nu har han ändå tagit Brighton till Premier League. Det är inte hans första klubb han för upp i högsta ligan. Känslan är väl att han nu har bättrat på sitt CV så pass mycket så att han kan få en ny chans att verkligen etablera sig här. Om det nu skulle säga att det inte skulle gå så bra med Brighton här nu då, så skulle han faktiskt kunna få en, vara med i den där skaran av tränare som nämns när det blir sparkade tränare i Premier League. För det känns som att det är samma skara som nämns varje gång då.
Mm. Men du, var det i Newcastle kanske som jag tänker på det som ett,
ja, det kan
som
det
ett fiasko liksom?
För så kan det vara.
Jag har den där bilden framför mig. Var det rent av så att han åkte ur med Newcastle då? Han, nu googlar vi för fullt här. Ja, skitsamma. Men det är på något sätt kul att ha honom tillbaks. Det är som ett bekant ansikte på något sätt som dyker upp igen. Och det,
yeah.
Det tycker man ju om lite grann. Och sen så är det ju kul med den här med Brightons satsning. Att det, vi har ju sett under flera säsonger hur de har varit riktigt bra. De har
absolut.
Liksom snubblat på målsnöret. Tappat en del spelare men lyckats liksom behålla farten och nu vinner man ju
spelat bra fotboll
och nu vinner man ju championship för ett Newcastle som bara skulle, visserligen kommer komma tvåa, men som ju skulle leka hem det.
Ja, absolut, det är starkt.
Ja, det är väldigt starkt.
Ja. Ja, det har ju varit en otrolig resa såklart för Brighton som 1997 var nära att ramla ur Football League.
Mm.
Klara i sista omgången nu. Det känns som att det finns många sådana stories i Premier League nu. Swansea hade ju sin egen story där man nära ramlade ur.
Precis.
Bournemouth hade ju sin story. Och nu har vi Brighton då, som 1997 var nära på att ramla ur ligasystemet. Och sen har gjort hela resan upp. Tony Bloom kom in väldigt omskriven fortfarande, den här ägaren då, som pokerspelaren som har pumpat in en massa pengar i den här klubben. Han är kvar, ska han vara, och är en sån där ägare som alltså har hållit på klubben som barnsben och som har liksom gör det någonstans av filantropiska skäl. Det blir spännande att följa dem. 48:e klubben som tar steget upp till Premier League.
Mm. Nej, det ska bli. De har ju liksom hyfsad arena och sådär också. Det är ju
Amex Stadium heter den ju förut. Heter den nu förfarande?
Jag vet faktiskt inte vad den heter. Men jag såg i alla fall en siffra att de har ett hemmasnitt på någonstans närmare 30 000. Så att den måste vara rätt stor.
Ja, det är den ju. Det är den ju.
Det är ju någon, kanske så någon sån här gammal Commonwealth Games arena eller något sånt där, eller?
Men den heter American Express Community Stadium or simply the Amex Stadium.
All
men
right.
Originalnamnet är Former Stadium.
All right.
Så nu vet vi det.
Ja, nu vet vi det. Grattis till dem i alla fall. Och sen så räknar vi väl in Newcastle bakom dem där. Jag tror att, vad är det, 3 matcher kvar att spela och de har 6 poäng ner till tredje platsen. Så det tappar de ju inte, Newcastle. Sen blir det ju en riktigt spännande som vanligt då med kvalet där.
Playoffen
efter
det. Playoff. Det är väl det du gillar allra bäst med den engelska fotbollen.
Jag älskar playoff-matcherna. Det är, alltså det finns ju...
Är det just finalen eller är det semifinalen redan?
Nej, men jag är redan semifinalen. För det är liksom, det är någonting med... Ja, men dels det här. Jag är inte så jätteförtjusande. It's the richest game in football. Liksom. Alltså det är så mycket pengar som står på spel. Men det är någonting med att domare, fans, alla är liksom med på att de släpper lite mer. Det är lite mer, du vet, så här, det är lite mer blodiga ögonbryn, det är lite mer sena tacklingar, det är lite mer sådär. Alltså de tillåter, det är någonting med det som gör att det blir ofta en helt, ett vansinnigt tempo och en oerhört chansrik och slumpartad fotboll i de här matcherna. Det finns liksom inget.
Det finns ju några magiska ögonblick också, inte minst för Watford där när de vänder
och
vinner.
Ja, men det är ju så ofta så, det är ju så ofta så att det är helt... Det är helt galet liksom, och det är mycket, det är väldigt slumpartat för att det är så mycket känslor, det är så mycket kriga och det är blod och svett verkligen. Och nu har vi några riktigt fina lag där också. Jag menar, jag ser fram emot en Japp Stam liksom på sidan för Reading, och man vill se en Pontus Jansson för Leeds. Vi får se nu vilka det blir där, men Pontus Jansson för Leeds verkligen, du vet, kastas in, täcka bollar, kastas in framför fötterna på folk. Ja, det är, jag får gåshud bara jag tänker på det. Vi får också i vår summering från helgen då bara, vi får nämna Mignolet, tycker jag. Efter att en del av våra lyssnare har dömt ut honom som världens sämsta målvakt i omgångar under
det har hänt ett par tre gånger säsongen. I alla fall.
Ja, det har det gjort. Och inte helt obefogat. Vissa gånger.
Världens sämsta alltså.
Nej, världens sämsta. Men har ju klivit fram som en matchvinnare för Liverpool nu 2 matcher i rad.
Verkligen.
Imponerande.
Ja, får man säga.
Och han vinner även luftduellerna.
Ja, på ett annat sätt nu,
både mot Stoke och mot West Bromwich så har han varit väldigt framgångsrik med sina boxningar. Det känns som att han har jobbat väldigt, väldigt hårt på just den delen. Och det är det här tyska att man alltid boxar.
Ja, just det.
Han fångar ju inga bollar.
Vad säger man om den där kritiken mot målvaktstränaren nu då?
Det har inte liksom pratat så mycket om honom senaste veckorna här. Och det är väl ett gott tecken. Får man säga. Nej, det har ju varit mycket snack om målvaktstränaren i Liverpool.
Med tanke på att just nu har ju Mignolet tagit ganska många kliv framåt.
Ja, det har han ju verkligen gjort. Och det är ju uppenbart att han har jobbat på en del delar av sitt spel och förbättrat dem verkligen. Så att där ska ju målvaktstränaren, som jag inte kommer ihåg vad han heter nu, han har något lustigt namn. Det borde jag kunna dra fram ur bakfickan, men det kan jag inte. Men kudos till Mignolet. Och Liverpool ser, ja, de ser med det spelschemat de har kvar och den formen som de börjar hitta nu, ser, det blir någonting för Manchester United och Arsenal att bita i med sina spelscheman. Vi har några frågor som vi ska svara på den här tisdagen också förstås. Herr Berg undrar, vilka realistiska spelare kan Spurs plocka in för att förstärka truppen? Tror ni Spurs kan övervinna Wembley-spöket nästa säsong? Och det blir ju speciellt förstås nästa säsong när man ska lämna White Hart Lane liksom. Vi har ju sett att West Ham har ju inte haft någon speciellt,
inget sportsligt lyft av
att lämna Upton Park direkt. Däremot så har vi sett fans stå och gråta utanför Upton Park när de har stått och rivit läktarna där och,
nej, vi vet ju inte vad det kommer att innebära. Vi kan bara gissa, men det är klart att det blir ju annorlunda. Nu har de sin hemmaborg där, White Hart Lane, där de känner sig nästan oslagbara.
Vilket de har ju varit.
Vilket de har i princip har varit den här säsongen. Och att då i det läget byta ut det mot en arena som är ganska opersonlig, stor och blaffig men opersonlig, det är klart att det blir svårt att jobba upp det till samma hemmaborgskänsla. Så att sportsligt så tror jag att det blir lite tuffare att byta arena. Samtidigt är det här Tottenham-laget väldigt, väldigt bra och inne i en väldigt god trend, så att det är möjligt att de är ännu bättre nästa år. Vi får se.
Vilka realistiska spelare tror du att de skulle kunna titta på? Vilka delar, vilka positioner skulle de kunna förstärka?
Jag tycker startelvan är väldigt, väldigt stark. Och det är inga liksom positioner där man känner att där är de svaga, utan det handlar ju om att förfina och
bredda
och vara ännu starkare i flera positioner om man nu ska slåss på flera fronter. Och Jansen har ju inte varit tillräckligt bra som backup till Kane, utan det är ju mer John Mingson som har kunnat fylla i den kostymen och gjort den rollen. Så att där kanske behövs någon, det kanske behövs en till försvarare av riktigt bra kvalitet, för att när de var skadade där så har det ju blivit skillnad. Så att, men det är ju det där att också blir den där storklubben där spelare accepterar att sitta med tredje tröjan liksom. Alltså, i Manchester United är det inget konstigt att de har fyra mittbackar eller fem mittbackar av riktigt bra kvalitet, för de har alltid haft det. Och det är liksom, där tjänar de bra pengar och där är de liksom ändå tillfreds med att det är så det är. Men det skulle vara konstigt om en jättebra spelare satt på bänken i Tottenham. Det skulle man tycka är lite annorlunda. På ett annat sätt än om en bra spelare sitter på bänken i Chelsea. För det är man van vid. Så det är väl den liksom förändringen de behöver göra rent alltså mentalt också.
Ja, för de lyckades ju inte slåss på flera fronter den här säsongen.
Nej.
Det är ju uppenbart. Så att det är ju det de behöver göra i sådana fall. Och då, ja, då skulle man nästan kunna nämna vilken position som helst som skulle behöva förstärka i så fall.
John Ashterberg heter Simon Mignolets.
Ja, Ashterberg
heter Simon Mignolets målvaktstränare.
Just det. Kudos till honom. Marcus Willershausen undrar om Spurs verkligen kan ta titeln. Chelseas schema framöver får man tro att Chelsea definitivt tar den. Och ja, det är, som sagt, de behöver gå i stort sett rent. Så att det är svårt. Emil Svan undrar, åker mitt kära Swansea ut nu? Vad hände med Borja Baston, årets flopp?
Ja, det får man ju nästan säga att han är. Ja,
han är i viss konkurrens med några andra.
Ja, men så är det ju. Moussa Sissoko är väl en av dem också.
Sasa i West Ham var inte så lyckad.
Inte så lyckad heller, nej. Nej, det finns några stycken, det finns det. Nej, det är stor risk att Swansea ryker nu. Det är klart att det finns en teoretisk chans för dem att klara sig kvar, men det är stor risk för det. Mm. Och det är väldigt tråkigt tycker jag, för att de har varit väldigt sund och sympatisk klubb. 25% supporterägda och allt det där. Men de har också tappat väldigt mycket av sin röda tråd och sitt DNA de senaste åren. Det har blivit ett mishmash av allt och de har inte sin identitet kvar längre.
De kändes som att de hittade lite grann till det när Paul Clement kom in, att det fanns i alla fall en tanke och struktur och en
defensivt fanns det ju det.
Ja.
Om det fanns det offensivt är jag inte riktigt säker på.
Han sa det efter matchen här, jag kanske måste säga upp mig och komma tillbaks så vi får en ny sån där effekt från när han kom in, när det såg väldigt bra ut de första matcherna därefter. Sebastian Borelius undrar, om man plockar ihop en 11 av de tre sista lagen i ligan, vilken chans skulle den ha att stanna i Premier League och hur skulle den se ut?
Oj.
Alltså min spontana tanke, jag vet inte om vi hinner ta ut någon 11 sådär, men om man tar ut en 11 utav de tre sista lagen så skulle man få ett lag som skulle vara bland de tre sista lagen. Det är lite sådär, det är väldigt sällan när man slår ihop lag som att man får speciellt mycket mer utav det.
Nej, det är någon spetsspelare här och där kanske då som...
Ja, men det är ju inte så att man får ihop ett lag från övre halvan av att slå ihop Swansea, Middlesbrough och Sunderland just nu.
Nej, herregud. Nej, vi pratar ju fortfarande plats 14 och neråt liksom. Ja. Mer än så blir det absolut inte. Om det ens blir så bra.
Nej, precis. Man har ju svårt att se
det. Ligga ens... botten trean ändå.
Man skulle bara få fram en hög med spelare man vill välja bort.
Ja.
Väldigt få spelare man får välja in.
Så är det.
Erik Bengtsson undrar, vad ska Everton göra för att ta det sista klivet in i topp 6? Vad är en lyckad säsong för dem? Jag tycker att de har haft en lyckad säsong utifrån.
Ja, man kan ju inte kräva mer av dem. Nej. Det här är ju en lyckad säsong för dem, så är det ju.
Och nu är de ju liksom där och hugger. De skulle kunna klättra upp och ta en sjätte plats från Arsenal till exempel.
Det är ju klart att det är en superlyckad säsong för dem. Jag menar, ja. De är ju beroende, ska de slås in och börja snacka topp 5 eller topp 4, då är de beroende av att andra storklubbar misslyckas kapitalt. Mm. Och det är ingen annan som har gjort det kapitalt i år. Det är klart att Arsenal och Manchester United och City har misslyckats, men det är inte de här rejäla fiaskosäsongerna.
Liksom.
Nej, precis. Och det är det som måste till för att Everton ska göra det. Men jag tycker de har haft en väldigt lyckad säsong.
Ja. Och man måste också titta på de ekonomiska förutsättningarna för Everton och för det som vi brukar kalla för topp 6. De är helt annorlunda. Alltså du kan inte jämföra hur Everton kan jobba på transfermarknaden ens med hur Tottenham eller någon av de topp 6-lagen kan göra, va? Så att utifrån de förutsättningarna så är det klart att det är väldigt bra att ligga där de ligger. Elias Bolander undrar, blir Spurs sönderköpta i sommar? Vilka kan lämna? Jag tror inte att Spurs blir sönderköpta.
Nej, de blir inte sönderköpta. Det enda som jag tror är, det är Dele Alli om Real Madrid verkligen skulle börja komma in och lägga sjuka bud.
Mm.
Vilket de skulle kunna göra.
Harry Kane lämnar inte.
Nej, det tror jag inte han gör. Nej, det tror jag inte han gör. Harry Kane blir kvar. Det är Dele Alli i så fall. Mm. Just för att han är lite galaktikoaktig.
Mm.
Så. Men annars tror jag de får behålla resten.
Mm.
Jag tror inte någon annan spelare som lämnar där.
Nej.
Danny Rose har ju varit lite rykten om.
Ja, det snackades om Manchester United där, va?
Jag tror det.
Det går ju att ersätta Danny Rose även om han är en väldigt, väldigt duktig vänsterback. Jag tycker att han är ligans kanske bästa vänsterback
den här säsongen.
Ja, den här säsongen så tycker jag att han har varit det, men samtidigt så tror jag att Spurs i ett sånt läge har muskler och möjlighet att plocka in en fullgod ersättare. Det är inte så att det är Danny Rose som har burit det här laget direkt. Sliding Cube undrar, vem är Premier Leagues genom tiderna bästa tunnlare? Slå tunnlar.
Ja, det finns ju säkert någon som jag har glömt bort här.
Spontant
men...
så skulle jag ju säga Luis Suarez. Han slog oerhört mycket tunnlar.
Han slog mycket tunnlar. Han slog dem i det där liksom, nästan som motläggsfintsläge, ja. När han liksom bara kommer in nära spelaren och tunnlar. Jag håller med dig nu när du säger att han kanske är den mest frekventa. Om jag säger den mest eleganta så skulle jag faktiskt säga den gamla snidaren David Ginola som hade en väldigt, väldigt utstuderad taktik. Han sprang alltid bredvid spelaren så drog han där... Precis i steget drog han den när han vek inåt i plan och bara vickade den med yttersidan, höger yttersidan mellan benen på spelaren, vek inåt från sin vänsterkant. Så jag skulle säga att han var den mest eleganta tunnlaren.
Mm. Elegant spelare överhuvudtaget.
Får man säga.
Erik TV undrar, bör man införa straff i efterhand på filmningar, diskreta nyp och andra Diego Costa uppträdanden? Det var ganska mycket av den varan, ja. Från Diego Costa i helgen. Jävla dåligt humör han var på.
Ja, filmningar har ju varit på tidigare. Jag tycker ju det.
Jag tycker också det.
Men,
det kostar för lite att göra de här sakerna. Ja, det är väl det. Jag tycker att det är, visst man kan göra dem, men man ska inte hetsa upp sig. Man behöver inte gå upp i falsett varje gång en spelare filmar på en fotbollsplan eller gör någonting som liksom går utanför reglerna och försöker, jag menar, skaffa sig fördelar. Men någonstans så måste det ändå kosta någonting i efterhand att göra det. För att annars så blir ju vinsten så otroligt mycket större än kostnaden.
Exakt, och det är så det har varit genom åren.
Ja.
Nu har vi precis i detta nu här, eller för några minuter sedan, har vi fått en fråga från Thomas Nygren. Är Simon Mignolet världens bästa målvakt? Kommer nu istället. Det går fort i svängarna. Ja, det är som jag säger. Hjulen snurrar så fort i den moderna fotbollen. Alltså, ja. Det som var ute tidigare, det är inne idag. Det som var inne tidigare, det är ute idag.
Japp. Hörru du Kalle, vi måste stänga butiken. Vi ska tipsa i alla fall om att ni som lyssnar idag tisdag, ni som hinner lyssna idag, så är ju så här att vi håller på att skriva ihop en Manchester United Bibel, eller hur Kalle, som du är involverad i?
Jag är lite involverad i den, ja.
Ja, vi släppte ju en Liverpool Bibel här tidigare i år. Den var väldigt bra, den var väldigt uppskattad.
Den var kul att göra.
Ja, den var så bra och den var så kul så att vi bestämde oss för att göra Manchester United-bibel också.
Ja, och förhoppningsvis kommer det fler biblar framöver kan man säga.
Ja, precis. Men det har varit ett väldigt kul experiment från början. Ja. Vi använde oss av Facebook för att först att rösta fram vad vi skulle göra och sen har vi fortsatt när vi har märkt att det gått väldigt bra. Och idag då, om man hinner före 23:59 i natt, så kan man beställa den, förhandsbeställa den via sportbladet.se. Annars så kommer den ut i butiken den 27 april nästa vecka, så håll utkik efter den då. Kan avslöja lite innehåll. Jag vet att det finns en exklusiv intervju med Ander Herrera till exempel. Kan vara intressant. Listar 99 största Manchester United-ikonerna. Och så kan ni fundera på den här. Vi har nämligen träffat spelaren som gjorde det första målet under Sir Alex Ferguson i Manchester United. Det måste alltså varit 87, va?
86
till och med. Och vi har alla resultat sen säsongen 86-87 i en enda lång lista. Bara en sån sak.
Ja, det blir en lång lista.
Det blir en lång lista, något att tejpa upp på väggen. Men som sagt, den går att förhandsbeställa idag då, tisdag, om ni lyssnar idag. Annars får ni vänta tills den kommer ut i butik. Man kan också bli sån här plus premiumkund och då får man hem den i brevlådan också. Tack för att ni har lyssnat. Kolla in Manchester United-bibeln och sen så hörs vi om en vecka igen.